Aftonbladet Daily presenteras av Mindfulness-appen.
I Sverige som sagt var så har vi haft en ökning under de senaste veckorna som dock i avtagen för någon vecka sedan så ökade 20% mellan två veckor. Nu ökar ungefär 10% mellan två veckor, så att det är ändå en avtagande ökning. Men den är ju definitivt en ökning som vi måste ta på väldigt stort allvar. Det finns ändå lite tendenser till att det börjar bli mer fall på IVA, och det är ju ett kanske ännu tydligare orostecken på att det faktiskt är lite på väg åt fel håll just nu. Däremot så ligger antalet avlidna nere på fortsatt väldigt låga nivåer. Men det finns ju definitiva risker här också om vi inte lyckas hålla igen smittan ute i samhället.
Ja, så där lät det på Folkhälsomyndighetens pressträff i förra veckan. Antalet smittade ökar i landet och nu gäller det att hålla koll på IVA-siffror och dödstal. Som det ser ut nu så ökar smittan, samtidigt som vi bara ser mindre förändringar i antalet inlagda på landets IVA. Har viruset helt enkelt blivit snällare? Runt om i världen så fortsätter man använda munskydd, men här i Sverige är det fortfarande en stor fråga kring det som ingen verkar känna att de får ett riktigt bra svar på. Inte ens kung Carl Gustav tycker att någon har förklarat på ett vettigt sätt varför Sverige inte har krav på munskydd. Hur hamnade vi som ett av få länder som inte använder munskydd? Kan vår strategi, som i många andra länders ögon ses som lättsam och med milda restriktioner, missuppfattas och användas som argument för lösare restriktioner i andra länder? Pandemin, den har pågått i flera månader. Vad har vi lärt oss och vad ska vi göra framöver? Det här och lite till tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med Jonas F. Ludvigsson. Han är professor vid Karolinska institutet och barnläkare på Universitetssjukhuset i Örebro. Han får börja med att förklara hur det kan komma sig att det skiljer sig i antalet IVA-vårdade och antalet döda just nu.
Jag tror att huvudskälet, det kan finnas ett par olika skäl. Det ena är ju att de allra mest känsligaste för covid-19 blev kanske smittade under våren. De som hade störst risk för att dö. Och de som hade lite mer motståndskraft kanske klarade sig då och smittade sig lite högre utsträckning idag. Och då är risken mindre att man hamnar på IVA och risken mindre att man dör. Att dödstalen är lägre nu, det kan ju också ha att göra med att sjukvården faktiskt har mer resurser att lägga på varje enskild patient. Vi var ju i en situation under våren där mer än 500 personer IVA-vårdades samtidigt. Och även om alla gjorde det sitt yttersta, så är det naturligtvis stor skillnad jämfört med idag när vi har inte en tiondel så många som IVA-vårdas, utan då kan naturligtvis varje patient få ännu större resurser. Och då ökar nog chansen något i alla fall att överleva.
Vissa tolkar det ju också som att viruset har blivit lite snällare eller mindre dödligt. Vet man någonting om det?
Jag vet inte någonting om det. Jag skulle väl säga så här att man kan inte utesluta att viruset har blivit lite snällare, men jag tror kanske det handlar mer om att de som var allra mest känsliga och som hade lättast för att smittas och lättast för att bli svårt sjuka drabbades redan i våras, i alla fall i Sverige. Sen kan man förstås hoppas att viruset är mindre aggressivt. Det kan ju vara så, men jag har inga belägg för det.
På vissa håll så ser man ju också smittotal som närmar sig nivån från i våras. Är det rimligt att jämföra de här siffrorna?
Ja, både ja och nej. Å ena sidan är det förstås rimligt om man nu hade mätt på samma sätt. Nu är det ju så att vi hade ju egentligen inte koll på hur många som fick covid-19 i Sverige under våren. Vi hade otillräckligt med testutrustning. Det var ju ett jättestort problem tidigt. Nu finns det däremot ganska god tillgång till testning. Och det är ju klart att då leder ju det till att man hittar många fler. Det tydligaste exemplet på att det var så, det var ju början av sommaren när alla hade en känsla av att nu är det lite lugnare och nu har vi lite mindre covid, och det var oerhört mycket färre som låg inne på intensivvården på sjukhusen. Då ökade ju smittan i samhället dramatiskt, såg det ut som på pappret. Och det berodde ju bara på att egentesterna blev tillgängliga i juni i Sverige, så det var många, många fler som började testa sig. Så att när vi säger att nu närmar sig smittotalen i Sverige de tal vi hade i våras, då är nog ändå pandemin så att säga mindre utbredd idag, men vi fångar upp en större del än den del som vi fångade upp i våras.
En annan knäckfråga som fortsätter debatteras är ju den här med munskydd. Sverige är närmast ensamma med sin hållning. Hur har vi hamnat här?
Jag tror att vi har hamnat där av två skäl kanske. Det ena är ju att mycket av det som görs i Sverige idag vad gäller pandemin, det baseras ju på råd ifrån Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen snarare än att det är rena politiska beslut. I andra länder har ministrar större möjligheter att gå in och peka med hela handen, slå näven i bordet och dessutom tala om för de olika myndigheterna, det här ska ni göra. Vi har ju inte ministerstyr i Sverige, så att en minister kan ju tala om vad han tycker, men myndigheterna själva tar ju beslut om vad de ska göra. Vi har i Sverige också en väldigt stor respekt för expertis, väldigt stor respekt för vetenskap. Vi vill gärna vara rationella. Och det är klart, när vi då har myndigheter som tar de stora besluten eller ger rekommendationer, och myndigheter har en tradition av att värdera kunskap på ett helt annat sätt än politiker har, då går man ju till litteraturen och tittar, vad vet vi om munskyddsskyddande effekt? Och då kan man säga att om man tittar på munskyddslitteraturen, så är det så att det finns studier som har tittat på munskydd på sjukhus och studier som har tittat på munskydd utanför sjukhus. Det finns studier som har tittat på olika typer av munskydd. Det finns studier som har tittat på om munskydd skyddar mot covid-19 och om det skyddar mot andra infektioner. Men den mesta forskningen som finns, den handlar om munskydd på sjukhus och andra infektioner än covid-19. Och det här uppmärksammade jag, det uppmärksammade Folkhälsomyndigheten. Och det är svårt tycker jag att utgå ifrån studier som studerar munskyddsanvändning på sjukhus mot andra infektioner än covid-19 och sen säga, och nu ska man använda munskydd mot just covid-19 utanför sjukhus. I synnerhet som de flesta studier som har gjorts hittills har ju inte varit såna här kliniska prövningar där man lottar munskydd till vissa och inte munskydd till andra för att få två helt jämförbara grupper, utom just skillnaden en grupp har munskydd, en annan har inte munskydd. Utan istället så är de här studierna sådana att man följer sådana som väljer att ha munskydd mot sådana som inte har munskydd. Och det är ju en väldigt stor skillnad mellan de två grupperna. Det är två olika typer av individer där grupperna kanske skiljer sig åt även i beteende och riskminimering. Så sammanfattningsvis så finns det väldigt lite vetenskap där man har lottat vem som ska ha munskydd eller inte munskydd i samhället mot covid-19. Och eftersom det finns så lite kunskap kring detta så har eller kunskap som talar för att munskydd hjälper i samhället, så har ju Folkhälsomyndigheten hittills valt att inte rekommendera munskydd ute i samhället. De har samtidigt öppnat upp för att de kanske kommer rekommendera det om det är så att det dels kommer bättre vetenskap och dels om pandemin börjar sprida sig dramatiskt och i specifika situationer som till exempel på bussen eller hos frisören och så vidare. Och det tycker vi, jag rekommenderar inte munskydd i allmänhet, men jag var ju intervjuad i Svenska Dagbladet för kanske någon månad eller två sedan där jag sa att jag tycker om pandemin tilltar i Stockholm om man skulle kunna överväga munskydd på till exempel tunnelbanan som ju är en plats med väldigt mycket människor och man står väldigt trångt. Men det finns väldigt lite fakta idag som talar för att munskydd i samhället hjälper mot covid-19.
Vi ska snart prata mer om det här, men först några ord från vår sponsor.
Oroliga tankar, spänningar i kroppen eller stress. När mörkret kommer är det lätt att bli nedstämd. Förändringen från sommar till höst kan kännas svår, men istället för att undvika tunga känslor så är det viktigt att vi möter dem. Vill du veta hur? I Mindfulness-appen kan du lyssna på höstmeditation och flera andra övningar som kan hjälpa dig att minska din stress och bli mer närvarande i livet.
Så, då är vi tillbaka igen och vi pratar med Jonas F. Ludvigsson om coronaläget i Sverige. Vi har sedan i våras haft en egen strategi kring hur vi hanterar viruset och hur restriktionerna sett ut i samhället. Det finns inga krav på munskydd och Sverige har hela tiden försökt hålla landet igång utan att stänga ner samhället helt och hållet. Det här har varit debatterat väldigt mycket internationellt och vår strategi kan enligt vissa också ha missförstått som lättsam och enkel. Så finns det risk nu att man använder Sverige som argument för att införa lösare restriktioner? Vi hör Jonas F. Ludvigsson igen.
Ja, det finns en risk för det. Säg så här, alltså restriktioner är ju ett speciellt ord. Man kan ju prata om att det finns ju lagar, man kan ha rekommendationer, man kan ha restriktioner. Det där går in lite i vartannat. Vi har ju framförallt haft rekommendationer i Sverige. Och då är det ju så att våra rekommendationer har ju, skulle jag vilja säga, varit... De har varit tre väldigt viktiga, och det handlar ju om social distansering, det handlar ju om att tvätta händerna och det handlar ju om att stanna hemma om det är så att man är sjuk eller har symptom, misstänkt covid. Och sen utöver det så finns det naturligtvis begränsningar av folksamlingar, att man förut inte fick besöka äldreboenden och så vidare. Men i huvudsak har vi haft ett antal rekommendationer och uppmanats att jobba hemifrån de som kan också. Vi har ju, covid-19 har ju verkligen präglat Sverige under 2020, så jag vill verkligen inte säga att vi har haft ett samhälle som har negligerat eller struntat i covid-19. Att i ett annat land ta över Sveriges strategi innebär ju inte att man låter bli att göra saker, utan vi gör ganska mycket i Sverige. Men visst, vi har färre begränsningar än i många andra länder. Och det är ju uppenbart att många människor i andra länder är trötta på de begränsningar av de så att säga, general lockdowns eller allmänna nedstängningar som man har i deras länder.
Hur kan våra lärdomar från de här månaderna hjälpa oss när vi blickar framåt nu?
Och vi har ju dragit väldigt många lärdomar. Dels har vi dragit lärdomar inom medicinen. Hur ska vi hantera patienter med covid-19? Vad ska vi fokusera på? Vilka behöver sjukhusvårdas? Vilka behöver inte sjukhusvårdas? Hur kan vi ställa diagnosen? Vi har lärt oss oerhört mycket mer om testning. Det är ju förstås en viktig lärdom för sjukvården framgent. Men sen har vi ju lärt oss saker och ting om vem är det som blir svårt sjuk, hur sprids smittan, vilka blir inte särskilt sjuka, vart ska vi rikta in våra åtgärder. Så jag tror att vi kommer att hantera covid-19 bättre och bättre och bättre i Sverige. Det tror jag. Ett område där jag tycker vi skulle föra mer diskussion nu, det är väl vikten av vaccinationen när det väl kommer vaccinationen. I samband med svininfluensan 2009 så uppmanade ju Sverige alla i landet att vaccinera sig. Och ändå så var det då bara hälften av befolkningen som faktiskt vaccinerade sig. Det tror jag kommer bli en väldigt viktig fråga framöver när vi får tillgång till ett vaccin. Vilka ska vaccineras först och hur motiverar vi Sveriges befolkning att faktiskt vaccinera sig?
Sist här hörde vi Jonas F. Ludvigsson, professor och barnläkare som verkar på Karolinska institutet och Universitetssjukhuset i Örebro. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Aftonbladets nyhetspodd kommer ut 5 dagar i veckan, måndag till fredag, och vi tar upp ett aktuellt ämne varje dag. Följ oss gärna i din poddspelare, då missar du nämligen inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!